Du lyssnar på Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer.
Vem trodde för ett par år sedan att det skulle vara möjligt att sitta hemifrån och jobba under flera år? Pandemin förändrade vår verklighet och nu sitter många av oss hemma och arbetar flera dagar i veckan. Detta kan få konsekvenser ur ett samhällsperspektiv och det här har uppmärksammats av Sveriges ingenjörer som nyligen släppt en rapport som heter Distansarbetsrevolutionen. Ingenjörspodden har därför bjudit in Johan Kreischberg som är samhällspolitisk chef för att få veta lite mer om den här rapporten. Och jag heter Jenny Rosenbaum och nu kör vi. Varmt välkomna till Ingenjörspodden. Och varmt välkommen Johan.
Tack så mycket, kul att vara här.
Det är så kul att ha dig här. Jag tänker innan vi liksom dyker in i den här rapporten så kan väl du, för du har inte varit med i podden tidigare, berätta lite. Vem är du och vad är din roll här på förbundet?
Just det, ja, Johan Kreischberg heter jag då och jag är samhällspolitisk chef här på förbundet, vilket betyder att ja, jag ska vara med. Vårt arbete på avdelningen handlar ju om att försöka påverka opinionen, påverka politiken och reglerna som styr liksom ingenjörernas arbetsliv. Och det är det vi håller på med dagarna i ända. Själv är jag nationalekonom i grunden, har arbetat på lite olika organisationer, dels på arbetsgivarsidan, jobbat på Företagarna och Svensk Handel och Svensk Näringsliv. Men jag har drivit eget under ett antal år, jag har jobbat på bank, jag har varit en period i regeringskansliet och skrivit en SOU, så det är en hel del olika saker.
Ett gediget CV har du, men jag tänker om vi koncentrerar oss på våran arbetsplats, hur ser en dag på kontoret här ut för dig?
Ja, en stor del av arbetet handlar ju om att försöka, alltså det handlar om dialoger med våra medarbetare. Det är väldigt mycket frågor som kommer upp i det här. Det kan gälla arbetsmiljöfrågor som dyker upp, frågor kring arbetskraftsinvandring. Väldigt mycket fokus är på utbildningsfrågorna i ett sånt här förbund. Så att, och då handlar det ju väldigt mycket om att prata med medarbetarna och veta hur vi ska påverka politiken. Sen är vi uppe och springer på regeringskansliet titt som tätt också och diskuterar frågor med dem.
Ja, väldigt spännande. Och nu har ju du och jag pratat lite tidigare här inför den här podden. Och jag vet ju att du är på kontoret i princip varje dag. Men så ser det ju inte ut för de allra flesta, utan de allra flesta kanske, man utgår från kontoret absolut, men man arbetar hemma en eller flera dagar i veckan, alltså på distans då. Och det här leder ju då mig osökt in på den här rapporten som vi precis har släppt, Sveriges Ingenjörer. Berätta lite kortfattat om den.
Ja, men som vi ser, bland våra medlemmar så har vi en stor majoritet faktiskt som jobbar regelbundet åtminstone någon dag i veckan på distans. Och, men samtidigt så är det liksom, det är en 40% som jobbar typ minst halva tiden på distans också. Och det här är ju, det är inte unikt för ingenjörer, därför att vi har idag nästan 2 miljoner svenskar som faktiskt jobbar regelbundet på distans. Men den här utvecklingen har gått väldigt, väldigt fort. Och det vi har tittat på i det här sammanhanget är, vad har det här inneburit? Och en sak som är jätteintressant, vi har tittat då på var bor våra medlemmar och var arbetar de? Och vi kan se att sedan pandemin så har vi flyttat allt längre från våra arbetsplatser. Eller att vi har tagit arbeten som är längre från våra hem. Och det här kommer att påverka samhället ganska mycket i framtiden.
Men den här rapporten, den gäller ju då ingenjörer, eller hur? Det är inte alla i Sverige så att säga.
Nej,
utan det här är, men är det ett speciellt fenomen tror du bara för ingenjörer eller?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det gäller stora delar, framförallt tjänstemän. Mm. Alltså vi har delar av arbetsmarknaden som inte alls har påverkats av den här, det vi kallar distansarbetsrevolutionen. Jobbar du som sjuksköterska eller busschaufför eller liknande. Du måste vara på din arbetsplats fysiskt varje dag. Men vi har som sagt, vi har nästan 2 miljoner svenskar som i alla fall delvis jobbar hemifrån.
Och vilka konsekvenser kan det få då om man går in lite på rapporten, om man nu bestämmer sig för att flytta allt längre ifrån, säg här att man har sin arbetsplats i Stockholm och så bestämmer man sig att flytta till en närliggande stad. Vad får det här för konsekvenser ur ett samhällsperspektiv enligt rapporten? Ja.
Nej, men det som händer här då, som sagt, vi har 2 effekter. Att dels att man söker inom ett längre område, och där skulle jag säga att det har varit ett problem för oss som ingenjörsförbund när man ser på hur löneutvecklingen har varit. Så för att om du jämför med flera andra akademikergrupper som jurister eller ekonomer eller så jobbar de flesta i de större städerna. Och det betyder att du har en himla massa arbetsgivare att välja bland. Många av våra medlemmar jobbar på lite mindre orter, på något stort industriföretag där det inte finns så många arbetsgivare att välja bland. Och det gör också att det är lite svårare att byta jobb och på det sättet liksom få upp lönen. Här nu öppnar sig helt nya möjligheter. Du kan söka ett jobb. Förut så har man pratat om arbetsmarknadsregioner som egentligen betyder att ja, men man ska inte ha mer än 45 minuter längre till jobbet.
Pendlingsavstånd.
Ja, enkel resa. Och det är väl klart att du kanske inte vill lägga den tiden varje dag, liksom 45 minuter gånger 2, 1,5 timme varje dag bara på resa. Men om den här resan, om det räcker med att du är där en gång i veckan eller 2 gånger, ja, då visar det sig att en stor del av våra medlemmar, ungefär hälften av medlemmarna, de säger att jag accepterar en längre restid än en timme om det är så att jag kan distansarbeta minst halva tiden.
Mm. Och det skulle ju då kunna få andra typer av konsekvenser. Vi pratar boendekostnader, att man skulle kunna ha billigare boendekostnader. Och du nämnde även eventuellt att boendekostnaderna, när vi pratade lite här innan, att de kunde så att säga jämnas ut. Att det kanske inte blir riktigt samma så att säga glapp mellan att bo i Stockholm eller att bo i, ja, vad ska vi säga, Eskilstuna. Men det fanns en aspekt också som gällde lön. Kan du inte berätta lite om den?
Jo, nej, men som du var inne på så en sak är ju boendepriserna som där vi ser väldigt tydligt idag. Mm. Liksom att ju närmare
kärnan
liksom du bor, desto, och det skiljer ju liksom kvadratmeterpriserna. Det kan ju vara liksom 3 eller 4 gånger högre. Liksom. Och det är klart att det här har ju drivits mycket av att folk behöver ha nära till jobbet. Och de här bitarna är övertygad att det kommer jämnas ut. Sen har vi så att om vi ser bara på våra medlemmar så är löneskillnaderna mellan olika regioner väldigt, väldigt stora. Du kan ha i princip exakt samma jobb, och om du jobbar i Västerbotten jämfört med Stockholm så tjänar du ofta en 25% mindre. Och det är inte så att jag säger att boendekostnaderna kommer vara exakt likadana i hela, för det finns massa annat som man värderar, eller att lönerna kommer vara exakt likadana, men att det kommer att jämnas ut när vi ser att folk börjar pendla betydligt längre avstånd än vad man gjorde tidigare. Så det vi visar här är att på bara några år så har avståndet, genomsnittliga avståndet, har ökat med mer än 20% eller mer än 1 mil till arbetsplatsen. Och då ska man ju veta att ja, det är genomsnittet, men en stor del har ju inte bytt jobb eller bytt bostad. Liksom. Så att det är rätt många som accepterar väldigt stora pendlingsavstånd.
Men det där blir ju intressant. Det är ju intressant att se, jag tänker, det är ju en sak om man, för det kan ju vara, om vi nu utgår från Stockholm eller en annan storstad, så kan det ju vara att man flyttar från staden. Man tar sitt pick och pack och känner att ja, men det här är ekorrhjulet, jag vill ut i naturen, jag flyttar ut på landet, typ så. Men, och sen finns det den andra som du då beskriver, att du bor redan, som du nämnde, Västerbotten. Och det finns inte så många arbetstillfällen, och då kan man så att säga ändå söka sig till arbeten som finns i stora städer. Så att det är ju åt båda hållen så att säga.
Ja, och det kan till exempel hjälpa, det kan vara så att du, alltså till och med för de som bor i Stockholm, säg att du bor i Nacka och får ett erbjudande från SSAB i Oxelösund liksom, och säger att om det här är precis det jag är intresserad av och jag vill verkligen ha det här jobbet, men och pendla från Nacka till Oxelösund varje dag, det gör jag inte. Liksom. Även om de skörtar upp min lön med 20%, liksom, där är jag inte med. Men det är klart att om de på SSAB där skulle säga att ja, men det räcker med att du är här en dag i veckan eller 2 dagar i veckan, ja, men då blir det här erbjudandet intressant.
Mm. Ja, det är väldigt intressant. Sen har ju du, vi har tagit upp i rapporten också det här med jämställdhetsaspekten. Kan du berätta lite om den?
Ja, men det där är faktiskt jätteintressant. För när vi började prata om distansarbete, då var det flera som varnade för att ja, men det här kommer att bli en kvinnofälla. Mm. Därför att man tyckte att ja, det är många kvinnor som väljer att arbeta hemifrån mer därför att man ska sköta vardagslogistiken och liknande. Det fanns till och med studier som visar att när män valde att börja distansarbeta mer så var det för att de skulle hinna spela mer golf. Men det här menade man på, ja, men det här kan bli en kvinnofälla därför att lönerna kommer att påverkas av att om arbetsgivaren ser dig eller inte. Mm. Men det visar, jag är rätt övertygad om att totaleffekten när det gäller distansarbete kommer att vara positiv för jämställdheten mellan kvinnor och män. För det vi redan har sett under de här få åren sedan pandemin, det är att vi har haft en rekordsnabb minskning i kvinnors deltidsarbete. Man har sett att ja, men, folk som tidigare har känt att ja, men, 17, jag är tvungen att jobba 80% för jag ska gå hem och det ska skötas vardagslogistik och vad det är. Och jag är ändå tvungen att göra i princip ett heltidsjobb. Så sen är jag tvungen, när jag väl har utfodrat barnen eller vad det nu kan vara för någonting, då är jag tvungen att sköta det där sista. Nu har man sett att om jag slipper den här restiden och ingen kommer att börja bråka på mig för att jag fixar någonting vid 3:30, bara jag sköter innan arbetet är slut. Ja, varför ska jag då acceptera att jobba, få lön för 80% av tiden? Så då har man gått upp på heltid. Så vi har haft en rekordsnabb minskning av kvinnors deltidsarbete. Och det har jätteeffekter på inkomsten nu. Men det har också effekter på pensionen. Mm. Och, men den andra biten är att när till exempel Medlingsinstitutet tittar på löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Så en faktor som man säger är verkligen har betydelse därför att varför män tjänar mer än kvinnor, det är att män jobbar betydligt längre från arbetsplatsen. Alltså, män har i alla tider då accepterat en längre restid och liknande för att kunna få exakt det jobb och den löneutveckling de vill ha. Men i en situation där inte restiden blir lika betydelsefull, ja, då kommer löneskillnaderna mellan kvinnor och män minska. Så att jag tror absolut inte att distansarbetet är en kvinnofälla, utan tvärtom kan vara positivt för jämställdheten.
Det är väldigt intressant och jag vet ju att de flesta rapporter som Sveriges Ingenjörer så att säga släpper, det är ju framförallt för att kanske man vill uppmärksamma att vi vill förändra ett regelverk eller att det behövs ny lagstiftning eller liknande. Men så är det ju inte riktigt med den här rapporten, utan det är ju mer en så att säga framtidsspaning. Eller en, inte kanske bara framtidsspaning, även nutidsspaning. Eller?
Jo, men så är det. Alltså, den här är ju mer, jag skulle inte säga att det är en framtidsspaning, för mycket av det här har hänt redan. Ja. Det är ju det vi visar. Men det är ju inte så att vi med den här rapporten har nu, och därför vill vi att de här reglerna ska ändras eller liknande, utan det är ju ett sätt att för oss att vi har en uppgift att visa att det är vi som kan det här med ingenjörernas arbetsmarknad mest. Och även tycker det är viktigt att medlemmarna faktiskt får upp ögonen för att det finns nya möjligheter. Och det kommer sätta press på arbetsgivaren också. Det vi visar till exempel är att vi har ju en väldigt stark arbetsmarknad till exempel i Danmark. Vi har Novo Nordisk, det här läkemedelsbolaget och liknande. Och tidigare så var det så att pendla till ett sånt företag som Novo Nordisk. Ja, det är ganska långt ändå. Det är betydligt över en timme för även i Skåneregionen. Men är det så att man kan där få till att jag kan distansarbeta en del, ja, då blir den arbetsmarknaden intressant också. Och det gör ju att svenska arbetsgivare måste vara på tårna, därför att den nordiska arbetsmarknaden kommer integreras mer och mer av det här.
Precis, och det kanske då är framtidsspaningen, om det här var nutidsspaningen. Nu har ju vi pratat om den här rapporten. Det är ju såklart från ett samhällsperspektiv, där du också är samhällspolitisk chef. Men jag då, som är förbundsjurist, tänker ju såklart redan på massa olika juridiska aspekter. Och vi ska inte grotta, det kanske blir ett annat avsnitt, vi ska inte grotta in oss i det. Men det jag ändå vill som jurist ändå nämna, det är ju det här med om man skriver ett anställningsavtal där man det kanske finns en policy om distansarbete på det här sättet som vi nu har pratat om. Det kan ju vara allt från att man får arbeta en dag till tre dagar hemifrån. Det kan ju finnas antingen då en policy som reglerar det här, eller så kan det ju ibland vara inskrivet i ditt liksom enskilda anställningsavtal att du har rätt att arbeta hemma, för det kanske är bara specifikt för din tjänst. Då ska man kanske ändå uppmärksamma i alla fall att det här kan ju då förändras, det vill säga en policy kan ju ofta arbetsgivaren ganska ensidigt ändra på. Och även om det finns i ett anställningsavtal så kan man omreglera de här anställningsavtalen. Så att det finns ju också den, och du får gärna hoppa in här, men liksom den juridiska aspekten att om man då tar sitt pick och pack och flyttar en hel familj flera timmar från exempelvis Göteborg, så kan det ju förändras ganska snabbt, och det bör man ju i alla fall ha i åtanke om man gör den här typen av förändring.
Ja, men definitivt, för det är ju, det är klart att du tar en risk, och det gäller ju att man, jag antar att här kan man prata med er jurister också på absolut hur man ska utforma det här och liknande, för att det är klart att du vill ju inte komma in och säga att ja, men nu har jag flyttat ut i landet eller liknande, och så säger arbetsgivaren plötsligt att nej, men nu tar vi bort dina möjligheter, då sitter du ju i en rävsax i det här fallet.
Ja, så, så har man barn som kanske har börjat skolan och sådär, så att man ska ju ändå ha den här lite, nu vill man liksom inte var den tråkiga juristen med pekpinnen, men just uppmärksamma det, att det finns den aspekten också. Det finns många olika aspekter av distansarbete.
Helt klart.
Ja, men superintressant. Men du, är det någonting mera, Johan? Jag brukar ju alltid fråga alla mina gäster här i Ingenjörspodden så här, nu börjar vi runda av, är det någonting mer du vill ha sagt? Och det vill man alltid ha, så jag ger även dig chansen.
Ja, men det här är ju en fråga som vi självklart kommer att fortsätta följa, och jag tror ju att den här, det vi har sett hittills är nog bara början i USA, där arbetsmarknaden alltid förändrar sig lite snabbare, och där såna här steg till exempel är lite enklare, för det finns en hel del familjer där som består av en som är ensamförsörjare och så kanske en stay at home mom bredvid, och då är det ju lättare så här, men okej, nu vill vi leta efter de här bosätta oss någonstans där vi kan sänka våra bostadskostnader och liknande. Men där, som sagt, där har avstånden mer än fördubblats till, och jag tror att vi kommer att se en fortsatt utveckling, och vi kommer också se, vi har väl börjat se tendenser till det. I USA så pratar man om Zoom towns, där högutbildade människor flyttar för att sänka sina bostadspriser och arbetar på distans, och jag tror att vi kommer se de effekterna i Sverige också.
Ja, superintressant.
Nej, men och sen är den viktiga, det vi har sett i vår lönestatistik och liknande, är ju att det absolut effektivaste sättet att få upp sin lön, det är ändå att byta arbetsgivare. Det är tyvärr så, men det här kommer ju att leda till betydligt större möjligheter att byta arbetsgivare.
Ja, men jag tror att mycket ligger i det du säger, och det är ju bara framtiden som kan visa hur fortsättningen på den här distansarbetsrevolutionen, som rapporten heter, hur det faktiskt blir. Tusen tack för att du kom och gästade oss, Johan, i Ingenjörspodden. Jag hoppas vi får tillfälle att pratas vid igen.
Tack så mycket.
Det var jättekul. Ha det bra nu. Så ses vi.
Tackar.
Hej då.